I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hej allihopa och äntligen får jag säga välkommen till ett nytt avsnitt av Norrlandspäron. Jag hoppas att ni har längtat efter podden lika mycket som jag har längtat efter er. Och att få sätta igång podden och få träffa alla härliga människor och höra ifrån er som lyssnar. Det är verkligen så himla roligt att driva Norrlandspäron. Men att driva en podd tar faktiskt ganska mycket tid. Och utan min huvudsponsor för den här säsongen, som är smartfoto.se, så hade det inte gått. Så jag är så otroligt glad att ha dem ombord. Och för er som inte vet vad smartfoto.se är, så är det ju en sida där man kan framkalla sina bilder på olika sätt. Och vi går ju, tack och lov, mot ljusare tider. Och nu är man redo för våren och så är det ganska kul att göra om hemma. Och smartfoto.se har jättefina fotoposter som jag vill tipsa om. Och en fotoposter är alltså en poster, en affisch, där du kan framkalla dina egna bilder. Så jag har precis gjort det här och tagit mina favoritbilder på barnen, beställt hem dem, man får dem inramade och klara om man vill, eller med sådana posterhängare. Och så går det jättelätt att sätta upp hemma när de kommer, och det blir ett helt nytt rum när man får upp de här bilderna. Så vill ni se hur det ser ut hemma hos mig med de här bilderna, så går ni in på Jenny på Instagram, så får ni se lite bilder där. Och självklart så har jag en riktigt bra rabattkod till er. Så om ni är sugna på att framkalla bilder på ett eller annat sätt hos smartfoto.se, så kom ihåg att ange koden Norrlandsparon. För Norrlandsparon ger dig 30% rabatt på ett helt köp när du handlar för minst 150 kronor. Och är det så, jag vet själv att det tar lite tid att man behöver gå igenom bilderna och kika vilka som är bra, vilka är mina favoriter. Jag har alltså över 25 000 bilder på min telefon, så att jag behöver framkalla de här. Men det tar lite tid. Men det är ingen stress, för den här koden, Norrlandsparon, den gäller hela säsongen och lite till. Så ända fram till 30 juni 2020 så kan du använda koden Norrlandsparon hos smartfoto.se. Så in och shoppa. Och igen, ett superstort tack till smartfoto.se för att ni gör så att vi kan hålla igång Norrlandspäron. Men nu ska vi hoppa in på veckans avsnitt. Och den här veckan, premiären för den här säsongen, har jag med mig Nathalie. Och Nathalie har ett otroligt spännande yrke, ett litet drömyrke för mig, och det är ju polis. Så vi pratar om hur det är nu när Nathalie precis har fått sitt första barn, hur det har varit att vara gravid inom polisyrket. Hon har mått väldigt bra under graviditeten och lyckats träna hela tiden. Så vi pratar om hur det är att faktiskt få må bra under graviditeten och lyckas hålla igång, och sådana kommentarer man kan möta när man gör det. Och sen så pratar vi också om förlossningen som gick bra men blev rätt dramatisk. Ja, ni har ett avsnitt där vi pratar om högt och lågt, och ett riktigt peppigt avsnitt framför er. Så vi sätter igång avsnitt nummer 69 av Norrlandspäron med Nathalie.
Väldigt svårt att ta in att jag är mamma, vill spotta och kasta sten på oss.
Ja, det är tur att det finns en sjuksköterska här nu ifall ungen hoppar ut.
Hej Nathalie!
Hej!
Välkommen till Norrlandspäron!
Ja men tack snälla, och tack för att jag får vara här.
Men jättekul att ha dig här! Och du är ju en långväga gäst.
Ja precis, vi reste hem igår, jag och min sambo och vår lilla dotter. Vi bor ju i Stockholm, men vi är båda härifrån. Så att vi är lite på hemmaplan, vi säger fortfarande hemma när vi åker till Östersund.
Ni gör det?
Ja,
det är fortfarande hemma.
Ja men det här blir liksom hem, nu ska vi hem. Våra föräldrar bor ju här. Och sen säger vi nog att vi ska hem när vi ska hem till Stockholm också. Men då blir det mer hem till vardagen. Så.
Precis. Mm. Ja, men ni har mycket familj kvar här.
Ja, vi har både som sagt mamma och pappa och farmor och sådär. Och så Daniels sida också här. Men så har vi två systrar. Både jag och Daniel har varsin syster nere i Stockholm. Och så har han en syster hemma i Ås också.
Ah.
Vi är lite utspridda.
Åh, men vad härligt att vara hemma.
Jättehärligt.
Men berätta, vilka har du i din familj?
I min familj har jag Daniel. Som också är som sagt från Östersund. Och min och våran dotter. Som nu är 3 månader gammal.
Mm. Och det är så kul för att vi har ju aldrig träffats.
Nej.
Men våra män, sambosar, har ju spelat amerikansk fotboll för länge sedan. Det är så en liten värld.
Det är en jätteliten värld. Och vi har aldrig heller träffats. Så här blir ju jättespännande, tänker jag. Du snappade upp mig på Instagram. Och sen,
jag älskar sociala medier.
Ja, det är kul.
Men vad skulle du säga är det bästa med att bo och leva i Stockholm?
Men jag trivs jätte... Alltså när jag var yngre och jag spelade mycket fotboll när jag var yngre. Och så var vi nere och hade matcher i Stockholm. Jag tänkte så här, gud, vem vill bo här? Varför vill man bo här? Så man går runt på Hötorget och Drottninggatan. Men vi trivs jättebra nu och har egentligen ett stort, alltså vårt sociala sammanhang i Stockholm. Och när jag hittade och när vi hittade vårt hem i den stora stan, alltså den här lilla stan i den stora huvudstaden, så har vi verkligen känt att vi kommer till rätta. Det är ju fantastiskt utbud, tänker jag också, i Stockholm, både karriärsmässigt men också privat. Vi trivs jättebra.
Mm.
Det är lite mer än bara Hötorget och Drottninggatan.
Det är ofta där man börjar. Ja. Så var det innan jag flyttade till Stockholm också. Då var det ju där man hängde och tänkte att man var i Stockholm. Mm. Men det är så mycket mer.
Ja.
Du har ju ett otroligt spännande yrke.
Ja.
Berätta, vad gör du? Vad jobbar du med?
Jag jobbar som polis sen, vad ska vi se, det är 7 år tillbaka snart.
Var det därför du flyttade till Stockholm?
Nej, faktiskt. Så jag har egentligen inte bott hemma i Östersund sen jag tog studenten. Vilket var när jag var 19, så det börjar bli några år nu. Jag bodde i... Då, när jag kom in på polishögskolan, så bodde jag i Oslo och dessförinnan var jag i Kalifornien. Så att det vart... Jag kom in på skolan och flyttade därför till Stockholm 2011. Men jag flyttade inte från Östersund, utan jag flyttade från Oslo och dessförinnan bodde jag i Kalifornien.
Ja, du har varit berest alltså.
Ja, men jag gillar att resa och se världen. Det blir inte lika mycket av det nu, men samtidigt så försöker vi ändå fortsätta leva som vanligt, även om vi nu har en dotter.
Har du alltid velat bli polis?
Mina föräldrar säger att jag var 3 år när jag sa att jag skulle bli ridande polis. Så att det har nog funnits med. Och jag var nog den här typiskt sett så här, stora syster. Duktiga flickan, hade liksom rätt patos redan när jag var liten. Så att det har nog funnits med väldigt, väldigt länge. Så länge jag kan minnas. Så det var ett självklart yrkesval.
Ja. Och hur är det? För jag tänker att det är ju en ganska mansdominerad bransch.
Ja.
Och liksom en kultur som man ibland får höra om, är ganska macho liksom. Men hur trivs du i yrket?
Ja, men jag trivs jättebra. Och jag får ju ofta frågan om hur det är att jobba som polis. Och det är ju jättesvårt att svara på. Å ena sidan är det ju som vilket jobb som helst egentligen, att lägga schema. Och... Men sen har det ju en del bitar som inte många kanske får se och uppleva. Det är ju ett jobb med en väldigt osäker arbetsmiljö egentligen. Jag och mina kollegor behöver ju alltid ha koll liksom över axeln. Det är hat, det är människor som vill spotta och kasta sten på oss. Men det är också att få skapa trygghet i människors liv. Att få vara den som knackar på dörren när någons liv går isär. Det är ju också i stort att faktiskt värna om Sveriges demokrati och våra mänskliga rättigheter, vilket känns som en jätteviktig uppgift och väldigt fint uppdrag att ha.
Ja, men det är det verkligen. Alltså vad skulle hända om det inte fanns?
Ja, men eller hur?
Den tanken är läskig.
Ja, den är lite läskig.
Som det är i många andra länder tyvärr. Hur upplever du kulturen inom polisen? Och liksom att jobba med så mycket män och vara ung och vara kvinna?
Jo, men det har ju att vara ung kvinna och ung i tjänst. Att kliva på ett chefsuppdrag har ju absolut haft sina utmaningar. Men jag tror att precis som på alla andra arbetsplatser så är det viktigt att göra den rösten hörd, om jämställdhet hörd. Och det känner jag är en otroligt viktig uppgift för mig i rollen som chef, att arbeta med de frågorna, vilket jag driver på min arbetsplats. Vi har på många sätt kommit långt i arbetet om jämställdhetsfrågan, men vi har mycket kvar.
Men hur länge har du känt att du ville bli mamma? Har du alltid känt att så här, men självklart att jag ska vara mamma någon gång, eller har det kommit med åren?
Jag har nog alltid tänkt att jag vill vara mamma. Det känns som en häftig och viktig roll. Tänk att få vara mamma till en. Men sen har jag ju såklart inte alltid tänkt att det är något att ta för givet. Utan det har inte varit en självklarhet. Så jag har alltid tänkt att om jag får bli mamma, och så tänker jag kanske fortfarande, om jag får uppleva det här igen, så är det ju jättehäftigt och jättetacksam för den saken. För det är inte att ta för givet, tänker jag.
Nej, verkligen inte. Men du har haft längtan.
Jag har haft längtan, och ja, det känns väldigt svårt att ta in att jag är mamma. Det är så mycket som inrymmer det ordet för mig, att vara mamma.
Ja, det är stort.
Det är väldigt stort. Så det har nog tagit ganska lång tid för mig att fatta att jag är mamma, samtidigt som att det känns som det mest självklara, och någonstans som att jag har saknat något i mitt liv som min dotter nu uppfyller. Så det här är tomrummet.
Ja, och det är fantastiskt. Planerade ni att ni skulle få barn?
Ja, men det var planerat. Och vi ville båda ha barn.
Så att det var ganska självklart?
Det var
självklart, ja. Berätta när du plussade.
Ja, det var på morgonen. Och jag hade på känn redan natten innan att så här, nu är jag gravid. Jag kan inte riktigt beskriva vad det var, men jag kände det liksom, hela jag kände det. Så egentligen när jag skulle testa så visste jag att det kommer visa positivt. Och det var helt fantastiskt också att få, jag var själv inne i badrummet och gick ut sen, och Daniel stod och väntade och visste ju att jag hade sagt att jag skulle gå in och testa. Och att få berätta det var ju jättehäftigt, och få se hans reaktion. Han var ju jätteglad, och bara den här liksom upprymmelsen, rysningen för båda liksom, i hela kroppen, att wow, nu händer det.
Ja, men det är så, jag tyckte i alla fall att det var så ofattbart först. Ja. Så man såg i plusset. Ja. Och man bara...
Nej, men jag fattade nog aldrig under graviditeten att jag var gravid.
Nej,
nej, men på riktigt, jag var så här, nej, men det är alla runt omkring såg jag och sa det, men jag hade nog svårt att inse det. Jag frågade ju till och med barnmorskan när jag var inne på förlossningen, tror du att jag är gravid? Och hon skrattade så här, ja, jag tror nog att du är gravid, vi håller på att sätta igång dig här. Så jag sa, ja, jag har nog inte riktigt fattat det, men jag tror faktiskt att det handlar om att jag mådde så himla bra under graviditeten, så det vart, jag kunde leva på som vanligt egentligen. Och då tror jag inte det vart så märkbart att jag faktiskt, att det hände så mycket i kroppen. Visst, det hände jättemycket i kroppen, men det vart inte så märkbart för mig, för att jag hade den innesten som jag ändå måste säga att det är, att få må så bra som jag gjorde under hela graviditeten. Så jag tror att det har lite med det att göra, att jag kanske inte greppade att, sen någonstans är det ju övermäktigt att greppa, ja. Så det känns ju jättesvårt.
Ja, men det är det, även om man har krämpar som jag hade, så är,
ja, det
ändå såhär, ja. Det är ju konstigt. Ja. Du är inte människa.
Ja, men och fortfarande så här. Det var det så roligt. Jag, några bekanta till mig som fick barn ganska samtidigt, så sa jag det, men apropå att det är svårt att greppa, så här, men kan inte ni känna ibland att ni så här, glömmer bort att ni föräldrar, att han och deras son, att han finns? De tittade på mig och sa, nej, det känner vi nog inte. Jag tänkte, nej.
Inte jag heller tydligen. Så får man inte känna till. Nej, för så kunde jag känna i början i alla fall. Att, så, jag kunde till och med sitta och amma. Och säga, just ja, jag har ju en dotter i min famn. Mm. Det är så här, svårt att greppa.
Ja. Men du mådde alltså bra hela tiden.
Ja, ja, och jag lovar min barnmorska att prata högt om det. Hon sa att vi barnmorskor kommer snart inte ha något jobb kvar. För att när gravida kommer till mig och till oss så är det nästan så att många utgår ifrån att graviditet är synonymt med att det ska vara komplikationer och krämpor som du säger och att det alltid ska vara någonting. Och när man då får höra att allt ser bra ut, det ser normalt ut, så är det som att nej, men någonting fel måste det väl vara. Mm. Och att många har den förutfattade meningen. Så jag lovar att prata högt om att jag har mått väldigt bra och att det går bra. Både under graviditeten, att det finns härliga förlossningar också, tänker jag.
Det är jätteviktigt. Mm. Vad ändrades i din arbetsroll när du blev gravid?
Ja, som polis, och eftersom jag jobbar i yttre tjänst, det finns ju poliser som har inre tjänst också.
Och vad betyder yttre och inre?
Yttre tjänst jobbar jag ju i, jag tänker det många tänker, så här klassiskt blåljuskörning, åka på utryckning och åka på 112-larm. Är det jag gör. Sen finns det mängder av olika tjänster i yttre tjänst också, men jag jobbar operativt, får ett jobb från radion och sen åker vi på larm helt enkelt och har mellan larmen också olika uppdrag. Sen finns det ju en mängd olika tjänster inom den inre verksamheten också. Men eftersom jag jobbar yttre tjänst så blir det ju en total omställning. Jag valde, vilket jag själv egentligen är upp till mig som gravid, att välja när jag vill gå in. Jag valde att gå in på inre tjänst i graviditetsvecka 10. Och det är ju väldigt speciellt, för det är ju också så här väldigt tidigt så här, innan man kanske berättar. Men jag kände också att för mig var det viktigt att kunna berätta, även om det var väldigt tidigt in på graviditeten. Jag tänker att generellt att vi behöver prata mer om att om graviditet, och att även om det skulle hända någonting så skulle jag ju vilja berätta det där och då också. Mm. Så jag tror, för mig var det, jag valde ju för mig och barnet och familjen att det kändes inte värt att vara ute och riskera de påfrestningar som kan faktiskt uppstå i yttre tjänst.
För Daniel är också polis.
Min sambo är också polis.
Så precis. Ni båda är polis?
Vi båda jobbar som polis i Stockholm.
Ja. Och är han också yttre?
Han jobbar också yttre tjänst. Vi jobbar i olika geografiska områden. Daniel är på sydsidan i Stockholm och jag är på den norra delen av Stockholm och jobbar. Men båda jobbar i Stockholms förort.
Mm. Spännande.
Mm. Ja, men det är spännande.
Ja, men då fick du börja lite med kontors.
Ja, precis. Jag har ju en tjänst som gruppchef för en grupp medarbetare i yttre tjänst. Så för mig, jag har ju egentligen i grunden en mer eller mindre 50-procentig tjänst i yttre tjänst. Jag styr medarbetarna ute på plats. Olika uppdrag, insatser, olika beslut. Ta någonting i beslag eller ska vi göra husrannsakan, ja eller nej. Men 50% av min tjänst går ut på att jobba med medarbetarna. Alltså coacha, driva teamet, utbildningsfrågor, arbetsmiljöfrågor. Och det strategiska arbetet, hur vårt lokalpolisområde ska se ut på längre sikt. Mm. Så de frågorna jobbade jag med redan innan. Så att för mig var det...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Kan bara 50% extra då, så att det var ju från 50% till 100% procent inre tjänst. Jag hade en del rätt mycket inre tjänst innan jag var gravid också.
Mm, så det kändes okej.
Okay. Ja,
det kändes fortfarande roligt.
Ja, ja, ja. Ja, men jag tycker den delen är intressant också. Vad behöver vi göra på längre sikt? Hur ska vi strukturera upp arbetet? Vad kan vi jobba med för att komma närmare medborgarna, öka tryggheten, och vad kan vi göra mellan våra 112 jobb? Den delen tycker jag också är intressant i vårt yrke.
Ja.
Och det fick jag ju möjlighet att jobba mer med.
Men i ditt yrke så ingår det ju också att vara fysiskt i form.
Ja.
Och du gillar att träna.
Jag gillar att träna.
Och det gjorde du länge under graviditeten också.
Ja, springa fick jag nog lägga av mig runt vecka 20 någonstans. Det gick inte. Men i övrigt så tränade jag mycket CrossFit. Och det kunde jag faktiskt göra fram till bara någon vecka innan jag kände att nu måste jag bara liksom känna ett lugn och börja liksom det inre i mig själv. Och jag mådde väl, var ganska trött fram till vecka 9. Och den enda egentligen medicinen, eller det som funkade för mig, var ju att slita mig upp och gå och träna, för då vart jag mycket piggare. Sen efter vecka 9 så var det i stort sett väldigt okomplicerad graviditet för mig. Och det vill jag också betona, att för mig har det funkat att träna under graviditeten, men jag tränade väldigt mycket innan och är väldigt van. Så jag tänker också att man bör, om man är osäker, rådfråga med en barnmorska eller någon utbildad på gravidträning. Så det är viktigt att nämna, tänker jag.
Har du fått mycket kommentarer om att du tränar? Alltså, men ska du inte ta lugna ner dig? Och...
Ja, jag vet när jag var väldigt höggravid, och det var liksom, du missar inte min mage då, och jag var och tränade CrossFit, så vet jag att det kom fram en äldre dam och sa, ja, det är ju tur att det finns en sjuksköterska här nu, för att ifall ungen ploppar ut, tänkte jag, men jag...
ja, mitt i liv liksom.
Nej, men jag tror att, nu har inte jag den senaste forskningen på det, men att det också har gett mig bra förutsättningar för förlossningen och framförallt också för återhämtningen efter förlossningen. Att förbereda kroppen på det som faktiskt den ska utsättas för i och med en förlossning.
Mm. Var du nervös inför förlossningen?
Jag var nog väldigt lugn.
Du känns som en väldigt lugn människa.
Jag kan lura alla. Nej, men jag var väldigt lugn under graviditeten och litade på kroppen och litade på att det här, kvinnan klarar det här. Det enda som egentligen kan sätta stopp för det är jag själv. Så jag var väldigt lugn, men det kan också ha med att göra att jag liksom inte hade kanske greppat. Men sen är det klart att dagen innan, jag fick ju besked om att sätta sig igång, och då kom ju såklart nervositeten, shit, nu händer det faktiskt. Men jag har känt ett lugn och en full tillit till kroppen, att jag har liksom gett kroppen bästa möjliga förutsättningar. Så därför tror jag att jag har varit väldigt lugn.
Mm.
Och jag också, genom att jag har tränat, så jag mår ju mycket bättre mentalt också. Så att det har ju varit liksom både en fysisk och mental resa under graviditeten. Men just för den mentala biten så har ju träningen varit jättebra också. Mm. Jag mår ju mycket bättre när jag får träna.
Men du sa ju att du blev igångsatt.
Ja.
Du tog beslut om att sätta igång dig. Varför blev det så?
Jag kände väl, det var på onsdagen, så tänkte jag så här, undra om undrar om vattnet har börjat sipprat, fostervattnet. Och så jag är ju så här helt new, superny på det här, så jag tänkte, jag har ingen aning, jag har aldrig gjort det här förut, jag får ringa rådfråga. Och så ringde jag och bollade med personal på BB Stockholm, där vi hade listats oss. Vi får ju, i Stockholm behöver du ju också ta ett beslut om vart du vill föda. Så jag ringde till BB Stockholm och bollade med dem och berättade precis vad som hade hänt. Att jag sa, det kan vara så att fostervattnet har börjat sippra. Okej, säger hon. Håll lite koll, och så hörde av dig om 2 timmar. Och det gjorde jag, och det hade inte kommit så mycket mer vatten. Så då bestämde vi att jag skulle återkomma dagen därpå, på torsdagen. Och i sådana fall komma in på en kontroll om det hade kommit mer fostervatten. Och under natten tyckte jag ändå att så här, det kan nog kanske vara att det har kommit lite till. Jag var fortfarande väldigt osäker, fortfarande väldigt nybörjare för det här.
Man har ju ingen aning.
Nej, jag hade ingen aning. Och då ringde jag och möttes av en helt annan attityd. Av en kvinna som var väldigt så, jag ska inte säga ifrågasättande, men hon var väldigt så... jag känner mig lite förminskad. Hon var lite såhär, nej men gud, det här låter inte som fostervatt. Då hade du märkt, då hade du inte varit osäker. Och lite såhär, lilla gumma, nu ska du bara sitta hemma och vänta på att få barn. Och jag hade i princip bestämt att åka in på kontroll. Och jag och Daniel sa, nu ringer jag och säger liksom att nu kommer vi in för kontroll. När vi lägger på så säger Daniel, ska vi åka nu då? Nej, vi ska tydligen inte det. För nu tyckte hon att jag inte behövde det. Jag behövde absolut inte oroa mig, sa den här kvinnan till mig. Så vi åkte aldrig in. Dagen efter på fredagen så hade jag ett rutinbesök på BVC. Min barnmorska reagerade väldigt mycket på det jag sa, och så mätte hon även magmåttet och såg att det hade minskat kraftigt. Så hon var ju liksom höjde på ögonbrynen och var så här, gud, jag vill skicka in dig omedelbart. Du måste in för kontroll nu.
Var du rädd?
Nej, för att min första reaktion var, sa jag, att jag har ett jobbmöte, jag måste, kan jag ta det efter? Hon bara, nej, det här känns angeläget, jag tror att du får skjuta på det. Det är lite typiskt mig, så här, jobba in i det sista och väldigt så, 1000 grejer hela tiden. Men jag ringde till Daniel, han var ju på jobbet, och så han kom hem och vi åkte iväg på kontroll, och då visade det sig att jag hade ju knappt något fostervatten kvar. Och då någonstans började jag känna att oj då, vad hade hänt om jag inte hade haft den här rutinkontrollen nu idag? Men samtidigt är det, tänker jag också så här, det är ju därför de här rutinkontrollerna ligger. Men så här i efterhand, och om jag får möjlighet att vara gravid igen, och om det blir, och jag kommer nog, det jag lärt mig ta med mig från det här är väl att jag kommer stå på mig mycket mer och vara mer självsäker i att jo, men jag vill in på kontroll.
Man vågar lita på det man känner.
Ja, men och det sa ju min barnmorska på BVC, att det du sa i kombination med magmåttet så här, den ska alltid lyssna på mamma någonstans. Och jag är ju så här, så att jag är väldigt nära till känslor och går väldigt mycket på min så här, inre kompass och magkänsla. Och den sa ju, nu är det liksom igång här. Så att då beslutade de att sätta igång mig. Men jag fick åka hem, sova natten hemma fredag till lördag. Så lördag morgon, då åkte jag in igen på BB Stockholm och vart igångsatt.
Hur gick förlossningen då?
Ja, men det gick, alltså så här, när jag ser tillbaka till det så ser jag det som en så här fantastisk upplevelse och ser väldigt positivt på min förlossning. Någonstans där mitt uppe i så var jag så här, nu drar jag, det här vill jag inte fortsätta, jag drar. Daniel, du får ta hand om det här, liksom, det här är klart, jag drar det här, och det här kommer jag aldrig göra igen. Men bara någon dag senare så var det så här, wow, för mig.
Men vad var det som gjorde att du kände att du ville dra? Var det smärtan eller var det något annat?
Men jag väntade nog lite, och det är också så här, jag så här väntade på att jag trodde att det skulle bli värre, så jag väntade nog lite för länge med bedövning. Och jag hade inte, jag tyckte att graviditeten var ett ständigt beslutsfattande. Vilken vagn ska du ha? Hur ska du göra med föräldraledighet? Och ska du ha bedövning? Ska du inte? Och vilken typ av babyskydd ska du ha? Alltså det är ständiga beslutsfattanden. Så jag åkte ju till förlossningen med väldigt sånt öppet sinne. Jag har aldrig gjort det här förut, så att jag har ingen aning om jag vill ha bedövning eller inte. Jag har ingen aning om jag vill det eller det. Jag är lite så att jag tar det där och då, vilket jag tror är, kan vara, det var i alla fall till min fördel, för att istället för att ha en bestämd uppfattning om så här vill jag ha det och sen mötas av att nej, det går inte på grund av, eller det är för sent på grund av, så för mig var det skönt att komma väldigt öppensinnad. Men sen när de var på mig lite så här, men du, är det inte dags att ta bedövning? Så tänkte jag, ja, men jag kanske ska vänta. Nej, det finns ingen anledning att vänta. Och sen satt jag där med liksom lustgadstens och ryggbedövning och bara, ge mig allt ni har. Ja, nej, men så det vart ju, de hade ju flaggat lite för, eftersom det var första gången och att jag varit igångsatt, att det skulle ta lång tid. Mm. Och de sa att det kan ta upp till 3 dygn. Och det tog ju egentligen, innan jag kände första verkarna, så tog det ju, jag varit igångsatt lördag morgon och första verken kom söndag kväll.
Oj!
Och sen kom ju vår dotter inte förrän på måndagen.
Mm.
Så att det vart ju en lång lång process. Och sen förlorade jag väldigt mycket blod. Jag förlorade över 2 liter blod.
Efteråt.
Och när de inser det, så jag hade ju fått min dotter i famnen och låg på mitt bröst.
Hur var den känslan när du fick se henne och fick upp henne?
Men
det var klart.
Där är hon ju. Jag hade funderat lite innan, så undrar vem hon kommer vara, eller undrar vem hon ser ut, vem kommer hon vara lik och så. Men sen när hon kom, så var det verkligen, där är hon. Då kändes det så självklart. Så den känslan är ju supermäktig. Och jag trodde att jag hade fattat hur det är att bli mamma och föda barn. Så jag hade ändå förlossning och så, hört så många berätta. Men sen så, nej, jag hade ingen aning. Det var jättemäktigt. Nej, men när hon kom så allt var klart och hon låg på mitt bröst. Så bara börja blöda, och de fick inte stopp på blödningen, så det vart ringa på akutklocka, och så ett ultraljud visade att jag hade delar av moderkakan kvar, och det gjorde ju att det bara pumpade ut blod, så de tog ju henne och satte henne hos Daniel och sa bara, här, ring på klockan om det är något, och sen drog de ut mig ur rummet, så han satt ju där, och det vart ju väldigt speciellt för honom också, att sitta där helt nybliven pappa och säga, okej, vad gör jag nu? Mm. Och sen så blev jag akut nedsövd och opererad.
Hur var det?
Men just det här att så här, ta sig ifrån var ju väldigt speciellt. Ta sig ifrån liksom min dotter och åka från Daniel var ju jättespeciellt. Oro såklart också, efter att det är ändå ett ingrepp, och just bara att bli nedsövd efter en sån urladdning för kroppen.
Mm.
Men det var speciellt, och jag kände att då kom oron, att jag kände så här, långt och tog mig på magen och så här, kom allt ut nu, och så här, fick hon med hjärtat, så här, helt orealistiska tankar. Ja, men jag var så här, kom hela hon med liksom, vart fick kom allt ut, och det kändes någon som, alltså verkligen som att jag, ja, saknade, det var någonting som saknades, och jag låg liksom och höll mig för magen och sa, gud, vart är hon? Så det vart ju, och väldigt sån stress för vår familj hemma också. Våra föräldrar hade hört att det var igång, men sen att inte höra någonting på så många timmar. Daniel hade ju inte heller möjlighet att ringa, så det vart ju väldigt, väldigt stress för familjen när de inte hörde någonting. Vi kunde ju inte höra av oss förrän jag kom upp till avdelningen. Först låg jag på uppvak en längre tid, och sen upp till avdelningen och fick återförenas med familjen. Då kunde vi ringa hem och säga att det har gått bra.
Hur var det att vakna upp efter att ha varit sövd? Kom du ihåg vad som hade hänt? Och förstod du liksom vart du var?
Ja, men jag tror jag fattade ganska snabbt. Men så virrig hur, alltså en sån stor blodförlust såklart. Så att jag var nog väldigt så här, tömd generellt liksom, på energi. Jag var helt slut. Mm. Och jag har väldigt nära till känslor. Och det var ju liksom bara tårar och massa känslor. Bara att någon kommer fram och frågar när man sköter sig, hur mår du? Liksom då kommer alla tårar hela tiden. Men jättespeciellt, såklart.
Hur mådde resten av familjen då?
Jo, men de mådde bra. Vi var kvar en längre tid på eftervården, och det var ju också för att se att jag repade mig efter den blodflösten. Så vi stannade faktiskt fram till onsdag. Då först åkte vi hem. Och det var också den här klassiska brickan. Det var liksom ingenting. Alltså vi var helt... Daniel hade jobbat natt också innan vi åkte in. Vi hade inte sovit på 3 dygn, någon av oss egentligen. Så första tiden, liksom när jag kommer tillbaka där och har gråtit tillsammans, och de kommer in med den här brickan och nu ska vi fira, det var inget sånt. Det var verkligen bara, vi hörs liksom. Daniel däckade, jag tog nog både hans macka och min macka och liksom bara svepte den där sidan som man kommer in med. Och sen var det bara, nu sover vi, hörs sen. Mm. Och sen den här osäkerheten, så här, hur tar vi ens upp henne? Hur håller vi vår dotter? Men det tyckte jag var jättebra och hjälpsamma på eftervården.
Ja.
Och den skillnaden att få se de här första timmarna var ju så här, gud vad gör vi? Liksom, vi måste hjälp nu, till att någon dag senare liksom, det här roddar vi, det här klarar vi tillsammans, vilket team vi är.
Man lär sig fort.
Ja, verkligen.
Ja. Och sen fick du åka hem?
Sen åkte jag hem.
Och det är ganska nyss.
Ja.
Det var ju bara 3 månader sedan.
Ja, precis.
Hur har den här första tiden varit?
De första dagarna när Daniel fortfarande var hemma var väldigt intensiv. Jag påbörjade ju i januari en utbildning mot Växjö universitet, polisens chefsprogram. Och den har bestått av, det är 2 terminer, och i januari när jag åkte iväg på första internatet så var det precis när jag fick reda på att jag var gravid. Så att när jag började räkna på att det här kommer nog landa i att jag kommer få barn under den här utbildningen, så kände jag någonstans att men jag testar. Jag vill se om det funkar. Och sen får vi se. I värsta fall får jag bara hoppa av. Men jag ville så gärna fullfölja utbildningen. Och hon kom ju i september. Och bara 15 dagar efter förlossningen. Och med min blodförlust. Och jag var hemma också. Första veckan fick jag ta sprutor. Blodförtunnande sprutor. Det var läskigt.
Eftersom du hade blivit nedsövd?
Eftersom jag har ärftlighet av stroke. Och
okej.
Okay. Blodpropp.
Ja.
Så fick jag ta sprutor med, och det var läskigt, ta sprutor på sig själv.
Ja.
Jag är inte spruträdd, men att sätta en spruta i sig själv, det var läskigt. Så när hon var 15 dagar så skulle vi iväg på ett internat igen. Och det var också så här, ja, vi får se hur det här går. Men hon har sin pappa och hon mår jättebra med honom också. Och Daniel är med, och vi åkte iväg tillsammans hela familjen, och han agerade liksom amningsjour, så att jag var ju där, och han följde med på det här konferenshotellet och fick ju smsa så fort hon behövde amma, så fick jag springa ut. Men det är inte många gånger jag känner mig så här stolt, eller var jag någonstans, om jag har liksom klarat av någonting eller uppnått någonting. Men när hon var 15 dagar gammal, och bara 15 dagar efter den här förlossningen, långdragna förlossningen, och 2 liter blodförlust, jag hade henne på höften och så här, ja men vi åker iväg, vi kör, vi testar. Och jag kommer dit och mina kurskamrater tittar på mig och var så här, shit, wow, vad imponerad du är här, det är helt ofattbart. Och det är få gånger jag känner, men då kände jag verkligen så här någon stolthet och så här, ja, jäklar, jag klarar att vara så, jag, det här, nu kändes det.
Det är så häftigt när man får starkt känna den känslan.
Ja, verkligen. Så att det var väldigt intensiva första 2 veckor. Jag satt ju, när hon sov satt jag och skrev arbeten, och vi skulle också göra en ledarskapsintervju, och satt, ringde och intervjuade poliser nere i Skåne, hur de var som chefer och ledare, och vice versa gjorde de till mig. Så att det vart jätteintensiva dagar för både mig och Daniel. Jag tror inte vår dotter heller, hon märkte inte av någonting. Men hon är väldigt accepterande också. Och det var ju också ingångsvärden att hon får ju bestämma det här. Hon funkar inte för henne, så funkar det inte, men vi kan i alla fall testa.
Mm.
Och så någonstans tror jag också att får jag och Daniel göra det vi vill och mår bra av, så kommer vi vara bättre föräldrar och bättre partners. Så att det är väl vår liksom grundtanke med hela föräldraskapet, att fortsätta göra det vi vill och tycker det är viktigt.
Mm. Och du slutförde utbildningen ganska nyligen.
Ja, ganska nyligen.
Grattis!
Så, tack snälla. Det gick. Det var konstaterandet. Det gick och var gravid och sen föda barn och sen åka iväg på alla de här internaten med.
Och gå en chefsutbildning. Liksom.
Ja, med den här tjejen. Ja.
När jag frågade dig lite så här, men vad ska vi prata om under podden? Vad vill du prata om? Så sa du också att du ville prata om det här med att välja namn.
Ja.
Och det är så kul, för jag tror inte jag har pratat med någon om det.
Nej,
hur man
okay.
har valt sitt namn till barnen.
Ja.
Berätta, vad du... Ja, säger vad hon heter.
Ja, och det, vi har ju lite så här velat spara på det. Vi har egentligen inte pratat om det utanför familjen och vänner.
Nej.
Men hon heter Hillevi.
Det är jättefint.
Ja, men vi tycker också det.
Var kommer
det
ifrån?
Namnet kom från att det har liksom legat i bakhuvudet ett tag. Och det var Dannys mamma, min svärmor, som sa för jättelänge sedan att Hillevi, det är ett fint namn. Jag tänkte, jag var inte helt övertygad. Och sen dagen efter så säger min syster att nu har jag ett namn. Jag vet vad er dotter ska heta. Hillevi. Och för oss var det så här, det var inget namn som i alla fall vi har hört väldigt mycket.
Nej.
Och sen fanns det med där hela tiden. Men jag hatar ju i grunden att ta beslut. Jag tycker det är jättegöst. Så jag har ju egentligen helt fel jobb för att ta operativa beslut och snabba sekunder, snabba beslut. För mig känns det här beslutet att ge sitt första barn eller sina barn generellt ett namn, det känns lite stort. Alltså som du skulle säga, om du måste tatuera dig i pannan, vad ska du göra? Så stort kändes det beslutet. Men sen Hillevi har funnits med och sen kändes det helt rätt. Och när vi läste på vad betydelsen är, då kände jag, nu har vi träffat rätt namn.
Vad betyder det?
Kvinnlig krigare.
Det låter ju bra sån här.
Ja, men det kändes.
Men var ni överens också, du och Daniel?
Ja, vi var överens.
Det är också skönt.
Ja,
för det har man också hört om de som absolut inte är överens.
Ja. Ja, nej, men vi var överens. Hillevi har haft lite som emellan namnen. Men så att nu är första gången jag säger det utanför familjen.
Ja.
Hillevi.
Vilken ära.
Ja.
Ja, men du ska ju gå tillbaka till att jobba någon gång.
Ja.
Känner du nu när du har fått barn och liksom du har din familj som väntar där hemma att du är lite mer orolig över vad som ska hända, alltså med dig eller med Daniel som också jobbar som polis?
Men den tanken har inte riktigt slagit mig på det sättet. Jag är nog inte nu i alla fall, men det ligger kanske lite för långt bort fortfarande. Det är ju speciellt att säga hej då till varandra när vi åker på jobbet. Och när målet för arbetspasset alltid måste vara att jag och kollegan ska ta oss hem. Eller att Daniel ska komma hem. Mm. Det är liksom målet med passet. Så det är såklart speciellt att säga hej då. Men inte så här någon sån här grundoro. Sen kan jag nog inte svara på hur det blir när jag faktiskt ska tillbaka. Att så här känna om det kommer kännas ännu mer speciellt. Nu känns det som att jag vill vara med Hillevi eller ha med henne överallt.
Mm. I polisbilen.
Ja, hon får sitta. Sätter in henne. Hon löser det, tror jag.
Men har du någon gång... Jag tänker när man jobbar som polis så kanske man också ibland sitter på barn som på något sätt far illa. Mm. Eller unga barn som är ute sent på kvällen.
Mm.
Eller så här.
Mm.
kan du känna att sådana situationer kanske kommer påverka dig mer?
Ja, självklart. Och det har ju varit liksom en jättetung redan innan jag varit mamma också. Självklart så är det en av de tyngsta för mig uppgifterna jag har i jobbet. Att se barn som far illa. Men där vet jag, alltså när jag kom hem med Hillevi så... Alltså jag grät ju första dagarna ut. Och det enda jag tänkte på då var ju att så här, alla barn som inte har goda förutsättningar. Det var liksom där jag var. Och även nu julen. Det är också ännu jobbigare. När jag tänker på ja, både barn som far illa och barn som inte har bra förutsättningar till livet. Så den delen är tyngre. Eller känns mer på ett sätt när jag själv är mamma.
Ja, men man kan relatera
ja,
lite.
Verkligen. Ja, verkligen. Det gör ju ont i hela kroppen på ett sätt som jag aldrig upplevt tidigare. Bara tanken av att om det skulle hända någonting eller andra barn som far illa.
Men om du skulle, för det känns ju som att du och Daniel och er familj, ni har ju ganska mycket i luften och ni bollar och ni liksom får det att funka.
Ja.
Och ni, som du sa, att ni försöker leva på som innan,
ja,
liksom för att ni ska må bra.
Ja.
Har du något bra tips för dem som ja, men ska bli föräldrar och kanske så här, men hur ska vi få det att funka? Och...
Men jag tror att det, så här, grund och botten, det viktiga är ju i att prata med varandra i relationen. Vad är viktigt för dig? Och vad kommer vara viktigt för dig även när vi får barn? Att någonstans ha pratat igenom det innan.
Gjorde ni det?
Alltså vi, lite grann. Men eftersom jag inte fattade att jag var gravid så dröjde det nog. Vi tog den här tiden när jag låg och vart igångsatt. När jag låg hela den, liksom, då var det så här, gud, nu har vi allt. Det här var det kändes hur lyxigt som helst att ligga. Jag är på rätt liksom, plats nu. Jag har allt jag behöver. Jag kan ringa på klockan. De har full koll på mig. Och jag och Daniel får bara, som vi aldrig liksom hinner med annars, bara liksom... ligga ner och läsa en bok eller bara prata med varandra. Så det samtalet var jättehärligt när vi bara kunde liksom, hade ingenting annat att göra. Vi bara pratade om hur vi hade liksom, vad vi såg framför oss och hur det skulle bli och hur vi tänkte att det skulle bli. Nej, men då vill jag slå ett slag för att faktiskt höja rösten på sin inre kompass och koppla tillbaka till det som för mig var, blev väldigt tydligt efteråt, att våga stå på sig när jag hade känslan av att nu är förlossningen, det är nu är det på gång här, nu är det inte långt kvar. Och att i det samtalet lita på det och faktiskt stå upp för att jag vill in på kontroll och kontrollera fostervattennivån. Men generellt tänker jag att höja rösten och volymen på den här inre kompassen, det får bli mitt tips.
Jättebra tips ju. Mitt tips idag får bli något jätteenkelt. Och jag tror jag tipsade om det förut, men jag tänker så här, det är alltid bra om att få en påminnelse.
Ja.
Om man så här, det är så ofta när man är förälder så försvinner ju tiden också på ett helt annat sätt. Och jag vet att du har ju lyxen att bo väldigt nära en av dina bästa vänner.
Ja, ja men det
måste vara helt fantastiskt.
För bra för att vara sant.
Ja,
faktiskt. Ja, nej men det är goda vänner till oss som helt så här underbart har flyttat in rakt över så vi kan vinka god natt och vinka god morgon och springa över till varandra och alltså, hjälpas åt i vardagen.
Ja, så himla bra. Men jag har ingen granne som jag är bästa vän med tyvärr. Och då är det så lätt att man ibland att det går så länge. Ja. Och så tänker man alltså, men jag borde höra av mig.
Ja.
Så nu när ni lyssnar precis just nu så borde ni bara ta upp telefonen och skicka ett sms till någon du har tänkt att du ska typ boka in en lunchdate med eller ta en middag eller leka med barnen eller vad det än kan vara. Så bara hör av dig till någon gammal kompis, gammal vän.
Det är ett bra tips.
Aha. Det är svårt att komma ihåg det.
Det ska jag också göra.
Ja. Och du har ju också ett jätteinspirerande Instagramkonto.
Ja, men vad kul.
Ja, det var lite där jag hittade dig via tips via andra.
Ah,
så berätta, vart hittar man dig om man vill följa den vardag?
Då kan man klicka in sig på Run och Story. Det heter mitt Instagram-konto.
Mm. Jag lägger en länk här nere i beskrivningen. Så får man hoppa in och säga hej.
Det får man jättegärna göra, tänker jag.
Ja, men om det är så att man kanske varit ännu mer nyfiken på yrket polis. Alltså jag har ju alltid tyckt ett jättespännande yrke.
Ja.
Men om man har så här frågor om hur du tycker det är i den branschen och så, är det okej att man hör av sig?
Ja, men självklart. Och det känns som att vi den här tiden bara försvann iväg. Så man får självklart jättegärna höra av sig, så ska jag svara så gott jag kan. Både kring mitt yrkesval och hur det är att jobba som polis, men också kring frågor om graviditet, förlossning och att vara mamma.
Underbart. Ha det så bra och tack för att du kom hit hela vägen från Stockholm.
Ja. Tack snälla för att jag fick komma hit.
Ja, ha det så bra nu.
Tack.
Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.